Aj, 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 det kluckar i rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
Man känner sig väldigt otillräcklig i och med att man inte kan så förutse det här, utan att någonstans försöka hantera det, situationen, dela informationen och försöka ibland hoppas kanske på lite tur.
Just omfattningen av alla de här personerna och alla brott innebar då att utredningen drog ut på tiden, och därför blev ju också rättegången ganska omfattande. Jag hörde över 100 personer som målsäganden i rättegången.
Alla sjukhus i Stockholm har gått in i katastrofläge och polisen har omringat riksdagshuset och slottet. All kollektivtrafik är avstängd och polisen uppmanar människor i Stockholm City att släppa allt och springa.
Jag heter Hasse Aro. Välkomna till min podd Fallen jag aldrig glömmer. Den 7 april 2017 tar jag och min fru en sen lunch. Vi har båda en ledig eftermiddag och för ovanlighetens skull går vi till Hötorgshallen i centrala Stockholm. Det är inget ställe vi normalt lunchar på, men där finns en asiatisk restaurang som min fru just upptäckt och som hon vill visa mig. Efter lunchen vandrar vi runt i Hötorgshallen och köper lite fredagsmys. Det finns ett italienskt stånd bland annat som säljer väldigt goda pastakuddar. Och nöjda med vår lediga eftermiddag går vi ner till garaget som ligger under torget. Klockan är runt 2:30. Kanske lite mer, jag vet faktiskt inte. Det finns två vägar ut ur garaget. Antingen kör man ut Sveavägen, den kortaste sträckan som leder direkt ner till Klaratunneln. Men å andra sidan brukar det alltid vara mycket trafik den vägen. Eller också tar man till höger som man kommer upp på Slöjdgatan, en liten smitväg. Svänger höger igen, korsar Drottninggatan vid varuhuset Åhléns, fortsätter upp mot Centralen och ner på leden. Lite krångligare men mindre trafik och kan därför vara snabbare. Klockan är någonstans mellan 2:20 och 3. Fredagsrusningen har inte riktigt börjat än, så jag väljer Sveavägen. Ungefär samtidigt har Rachmat Akilov hoppat in i en lastbil på Adolf Fredrik kyrkogata och ska påbörja det värsta terrordådet i svensk historia. Hans dag började med att han tillverkade en sprängladdning på sitt hemliga gömställe i skogen i söderförorten Vårbygård där han bor. Kvart i ett tar han tunnelbanan till stan, 2:20 hittar han lastbilen han ska stjäla. 2:50 börjar han sin vansinnesfärd. Själv är jag då i Klaratunneln på väg ut ur stan. Men hade jag tagit den andra vägen, den som korsade Drottninggatan vid Åhléns, hade jag sett honom då? Hade jag passerat mitt under terrorattacken? Kanske, kanske inte. Jag vet inte, det fanns ingen anledning att ha sån koll på klockan då. För att komma runt Drottninggatan från Adolf Fredrik kyrkogata är Akilov tvungen att köra runt ett par kvarter. Redan här kör han på personer som skadas och vittnen ringer till larmcentralen. Så när han kommer fram till Drottninggatan och påbörjar det han själv menar var den egentliga terrorattacken är polis och räddningspersonal redan larmade. Han kör 750 meter. Det tar 2 minuter. 2:55 på eftermiddagen kraschar han in lastbilen i Åhléns varuhus. Där försöker han detonera sin sprängladdning, den som ska göra honom till martyr. Den som ska få det islamistiska kalifatet att erkänna och bekräfta hans dåd. Men laddningen funkar inte. Akilov blir visserligen brännskadad, men han överlever. Han blir aldrig någon martyr, han får aldrig något erkännande. Nu är han bara en jagad brottsling, en mördare, dömd att åka fast. Han lämnar bilen och försvinner ner i tunnelbanenedgången bara några meter därifrån. Bakom sig lämnar han ett Stockholm i kaos. Ett tiotal människor ligger svårt skadade på Drottninggatan, 4 är döda, 1 kommer att avlida senare av skadorna. Den sista som kördes på var 11-åriga Ebba på väg hem från skolan. Larmet gick som sagt tidigt. Redan innan Akilov kraschat in i Åhléns är räddningspersonal på väg. Och det står ganska snart klart att det handlar om ett terrordåd. Stockholm går in i larmläge. Polis, brandkår, sjukhus sätts i högsta beredskap. Men inte bara dem. Den här händelsen blir elddopet för en ny organisation. En sambandsgrupp för olika myndigheter. En grupp som ska se till den stora bilden. Stefan Rådman är polisens representant i den gruppen.
Jag sitter då i någonting som vi kallar för samverkansstab. En stab som så att säga, består av 38 olika aktörer i Stockholm under benämningen Samverkan Stockholmsregionen. Och det är vår roll att vara samverkansbefäl från polisens sida.
Mm.
Och i den här samverkansstaben då sitter då, så att säga, representanter från Försvarsmakten, Länsstyrelsen, kommunerna, Stockholms kommun främst, räddningstjänster, Trafikverket och en del andra.
Mm, vad är syftet med den gruppen?
Syftet är att stärka samhällets förmåga. Stockholms läns förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner.
Mm.
Och att vi ska så att säga samordna och koordinera saker och ting så att vi nyttjar resurserna på rätt sätt utifall att det händer något större.
Vad kan det vara för händelser då som gör att ni går igång?
Det kan vara allt ifrån ett större snöoväder, en terrorhändelse, ett statsbesök eller en fotmordsmatch som man bedömer att det behövs lite extra samverkan genom samordning. För att så att säga ta tillvara exempelvis trafiken. SL också sitter också med där.
När förstod du att det här krävde er insats?
Ganska snart förstår jag vad som har hänt och att det har hänt på ett sånt sätt att det är ingen trafikolycka där. Så att vi beger oss upp till ledningscentralen och då får reda att de har gått i stav där uppe och att det är så att säga full rulle om jag får uttrycka mig så.
Mm.
Och genast utifrån det här så kommer det bli ett otroligt tryck på ledningscentralen där många ringer, många vill veta vad som har hänt. Och då beslutar man då att man ska försöka tillkalla en så kallad samverkanskonferens. Och den här sker då klockan 16.00 där vi berättar utifrån de aktörer som nu är med i Samverkan Stockholmsperioden vad vi kan berätta, vad som har hänt och vad vi vet och hur vi ser på fortsättningen.
Hur går det till då rent fysiskt? Flyttar ni in i något rum eller vad gör ni?
Ja, då tar man då beslut att den här samverkansdagen ska etableras och den etableras då på ett speciellt ställe, en speciell plats i Stockholm.
Och då kommer ni dit?
Då kommer alla dit. Där man som sagt försöker utifrån samhällets bästa försöka minimera skadorna så långt det är möjligt.
Mm. Kan du berätta då hur informationen nådde dig, vad du fick veta under eftermiddagens gång?
Alltså vi fick ju ganska snart att det var en terrorhändelse på Drottninggatan. Vi etablerade den här samverkansstaben. Man har olika samverkanskonferenser, dels på så att säga, en nivå som kallas för samordnande nivå, men även cheferna samlas i en samverkanskonferens via telefon. Och där man då tar vissa beslut som så att säga ligger då utifrån den nivån. Och utifrån det börjar vi jobba, vi tittar på trafiken, vi tittar på alla olika omständigheter som kan påverka samhället, som kan påverka Stockholm och försöker lösa det ut efter bästa förmåga.
Mm. Men det ni vet från början då, det är att det har varit den här bilattacken, ett terrordåd på Drottninggatan. Hur tänker du när du får den informationen?
Ja, man går ju som in i en bubbla. Det blir som en bubbla man hamnar i om man försöker utifrån sin profession och vara behjälpliga så mycket för att vi får ju en massa krav på oss dels ifrån allmänheten, dels ifrån de olika samverkansparten som först och främst, vad är det för information? För information i det här läget är ju väldigt, väldigt svår. Det kommer mycket, det kommer felaktig information. Det är till och med kanske desinformation i vissa tillfällen. Och det är det som vi försöker först och främst reda ut, vad är det som har hänt? Hur ser läget ut och hur ska vi gå vidare?
Mm. Och jag kan tänka mig i början då så kan jag då inbilda mig att er stora farhåga är ju då att det här är bara början.
Det hade vi ganska tidigt att just är det här en första attack och när kommer andra, tredje och kanske fjärde attacken utifrån dels det som hänt ute i övriga världen. Mm. Så visst fanns det med, ja.
Hur känns det?
Otillräckligt. Man känner sig väldigt otillräckligt i och med att man inte kan så förutse det här, utan att någonstans försöka hantera det, situationen, dela informationen och försöka ibland hoppas kanske på lite tur.
Själv är jag i bilen på väg till ICA Maxi när jag hör den första nyhetssändningen och inser att jag kunde hamnat mitt i allt detta. En oerhört märklig känsla, nästan svindlande. Några minuter till, fel vägval från garaget hade kunnat förändra hela mitt liv. Men så blev det inte. Istället gör jag som jag brukar göra en fredags eftermiddag. Jag åker till ICA Maxi. Och naturligtvis gör jag denna dag som många andra. Jag ringer mina barn. De stora svarar direkt. Båda är i stan, men inte ens i närheten av Drottninggatan. Men 12-åringen svarar inte. Hon slutade skolan för ett par timmar sedan och jag har ingen aning om var hon befinner sig. På parkeringsplatsen stannar jag och går in på nätet. Nyhetsbevakningen är förstås intensiv. Och plötsligt dyker upp en pushnotis om en skottlossning på Sankt Eriksplan. Och någonstans också uppgifter om skott vid Globenområdet. Nu blir jag orolig på riktigt. Varför svarar inte 12-åringen? Jag får tag i några av hennes kompisar. Ingen vet var hon är. Tankarna snurrar. Varken Sankt Eriksplan eller Globen ligger längre bort än att hon skulle hunnit dit. Drottninggatan med. Några kompisar som beslutar sig för att åka in till stan en fredag eftermiddag efter skolan. Ett par timmar bara. Ingen idé att ringa föräldrarna och fråga om lov. Till slut är det en av hennes kompisar som tror sig veta vad min dotter är. Att hon åkte hem till sin bästa kompis, en kompis som inte heller svarar. Jag åker dit. På radion pratar de fortfarande om både Fridhemsplan och Globen. När jag svänger upp på grusplan framför villan ser jag både min dotter och hennes kompis. De studsar upp och ner på en studsmatta helt ovetande om den oro de orsakat. Det visar sig snabbt att uppgifterna från både Sankt Eriksplan och Globen var falska. Två av många falska uppgifter den eftermiddagen. Så här säger Stefan Rådman.
Ja, bland annat, jag kan ju berätta utifrån ett personligt grej, att bland annat den här skottlossningen som var skulle ske på Fridhemsplan. Där ett barn till mig ringer och jag ser att det är hon som ringer och är jätteupprörd. Och bara berättar att hon har varit nere på Sankt Eriksplan och fått veta hur människor, eller ser hur människor kommer springandes från Fridhemsplan eller Sankt Eriksbron. Och bara skriker skottlossning, spring, spring. Och hon springer själv med en barnvagn ända upp till KS. Där hon slutligen stannar och ringer till mig. Och just bara kunna dementera det, det är ingenting som har hänt.
Men kunde du dementera det i det läget?
Det visste vi att det var ingenting som har hänt. Utan det var helt taget i luften.
Hur snabbt fick ni veta det? Därför att alltså, det gick var, ändå ut uppgifter om det.
Det gick ut uppgifter om det, men det var helt falskt. Och vi var max 10 minuter efteråt visste vi att det inte var någonting.
Mm.
Och då blir det mer att det blir en personlig reflektion i det här, att man själv är ju, blir mera insyltad i det, utan att då måste man ju så att säga gå tillbaka till professionen igen från att ha varit inne i det personliga.
Ett annat rykte som gick var att det också var någon slags aktivitet, någon slags händelse vid Globenområdet.
Ja, det kom ju massa sådana här. Det var män med bombbälten, det var paket, det var, jag vet inte hur många sådana olika inspel, om jag får kalla det så, som kom in till oss där. Och mycket av det här kan vi så att säga avfärda ganska snabbt. Men många av de här grejerna så var ju tvungen att åka dit och titta. Personer som var lite misstänkta kontrollerade, så att det var ett väldigt, väldigt stort pådrag just runt hela den här biten, förutom själva händelsen.
Vi var många som var oroliga den dagen. Vi var många som ringde runt och kollade var våra barn befann sig. Och alla fick vi lugnande besked förr eller senare. Alla utom 11-åriga Ebbas föräldrar. Stockholm var i kaos den här eftermiddagen. Ambulanserna gick i skytteltrafik. Ryktena spreds. Stora delar av innerstan var avspärrade. Ingen visste om det här var en isolerad händelse. Eller om Drottninggatan var den första av fler attacker på samma sätt som hänt i andra städer i Europa. Så därför fattar polisen ett beslut som kom att påverka många stockholmare på väg hem i fredagsrusningen. Centralstationen, själva hjärtat i kollektivtrafiken, skulle stängas.
Det var ju lite, så att säga, lite fram och tillbaka där, och det var lite skedde väl kanske lite missar i kommunikationen. Att när centralen var öppen så trodde många att det var stängt och tvärtom. Så att det blev lite stur, men till slut så löste det. Det vi vet om också i en sån här situation är att information och kommunikation är oerhört svårt.
Hade ni några diskussioner, hade ni några olika åsikter om vad ni skulle gå ut med och inte gå ut med?
Det finns alltid diskussioner om man bör och inte bör gå ut med. Och jag personligen tycker att vi ibland, kanske utifrån polismyndighetens sätt att se det, lite Jag tycker att vi borde vara lite mer proaktiva när det gäller budskap.
Mm.
Men det är min personliga åsikt.
Det finns ju en rädsla inom myndigheterna, vet jag, som har jobbat i så många år, dels med polisen och andra myndigheter. Det finns ju en rädsla för att människor ska drabbas av panik. Och därför ska man inte säga så mycket.
Ja, det jag vet att det finns det, men det är inte min åsikt. Jag tror att få människor att veta och få möjlighet att fatta egna beslut utifrån korrekt information. Så 99,9% av alla fall så tar människor rätt beslut.
Ja, det är också min erfarenhet. Och jag kan inte påminna någon gång när panik faktiskt skulle ha utbrutit i samband med sådana händelser.
Nej, inte jag heller. Utan det är relevant, konkret och saklig information.
Ja, var det något som verkligen stod klart denna ödesdag så var det att människor i allmänhet kan fatta egna beslut. Det finns bland myndigheter en skräck för att folk ska få panik, handla irrationellt helt enkelt. Denna dag visade att det är tvärtom. Centralen stängde, ingen protesterade, istället uppstod spontana grupper på nätet där människor erbjöd skjuts till de som hade svårt att ta sig hem. Bara ett exempel på en mängd initiativ den här dagen, initiativ som alla talade samma språk. Vi klarar det här, tillsammans fixar vi svårigheterna. Mitt i allt detta pågick spaningsarbetet, för det handlar ju inte bara om att lösa den situation som uppstått, utan också om att få fast gärningsmannen. Och det arbetet gick förvånansvärt snabbt. Stefan Rådman var den i sin grupp som var mest uppdaterad om hur spaningarna gick.
Jag är jätteuppdaterad, vi sitter i samverkansstab, men jag får hela tiden information från våran stab, från polisens stab.
Mm.
Vi får alltid en sån lägesbild där vi kan alltid se vad som händer och var man är på gång. Och vad som har hänt och så att säga, fortsatt inriktning. Så att vi är jätteuppdaterade. Och det är där vi har den här svårigheten då det gäller att vad kan jag informera om, vad kan jag inte informera om. För att det är det vi måste så att säga, någonstans säkra att den informationen som jag kanske delar med mig av inte får försvinna iväg hur som helst. Så det är ju en svårighet.
Polisen lyckades ju fånga en bild på gärningsmannen ganska fort. Kan du berätta vad du vet om hur det gick till?
Vi får ju veta just att den här bilden att via då SLs kameror har så att säga någonstans har man hittat det här utifrån en operatör som sitter i så att säga i deras ledningscentral kan man säga. Och vi får ju veta det här och att man så att säga distribuerar det här via våra kriminalpolisen och på så sätt hittar och kan bakspåra det här och få fram var han har tagit vägen någonstans.
Mm. Men det jag undrar över, och jag undrade över redan då, det är hur var man så säker på att det var gärningsmannen man såg på den här bilden?
Det kan inte jag svara på, för det vet jag inte. Men alltså någonstans utifrån signalement, utifrån erfarenhet, plus att man hade väl fått kanske lite andra uppgifter också.
Det tog bara en halvtimme efter attacken så hade polisen en bild på Akilov från tunnelbanan. Det var operatörerna på lokaltrafikens övervakningscentral som lyckas fånga flera bilder på honom. Klockan 17.30 är polisen säkra på sin sak. Det är gärningsmannen man har på bild, så bilden offentliggörs. 18.48 kommer första tipset om att Akilov sätts på Arlanda Express. 19.18 kommer det avgörande tipset. Akilov finns på en bensinmack i Märsta. 19.25, mindre än 5 timmar efter attacken, så grips Rachmat Akilov på macken i Märsta. Men redan 2 timmar före dess hade polisen klart för sig att det inte skulle bli något mer, att det var en attack, inte flera. Och det budskapet fick Stefan Rådman redan vid 17.30.
När insåg du att den här attacken, hur allvarlig den än var, var ändå begränsad till just den här händelsen? Det var inget mer, det skulle inte hända något mer.
Alltså det är väldigt svårt att säga i tid, va? Men klockan ungefär vid 17.30 på kvällen så får den som säger, som är så att säga insatschef på det här, att han bedömer läge grönt i händelsen.
Mm.
Alltså då har vi så att säga sån kontroll på själva händelsen att vi inte tror att det ska hända någonting mer.
Mm. Hur kändes det?
Skönt. Skönt. Jätteskönt. För då var det någonstans att då så att säga, gick pulsen ner lite grann. Däremot så hade vi väldigt mycket kvar att jobba med.
Vad då till exempel?
Den kaos som var, om man får uttrycka mig lite vårdslöst, det är ett kaos som fanns i Stockholm City.
Mm.
Att alla människor som skulle hem, alla barn som var någonstans, alla som ringde och frågade vad deras barn var och alla de här bitarna. Plus att just det här behovet kanske av det psykosociala omhändertagandet efter en sån händelse är ju jättestort.
Mm. Men när han var gripen och när man insåg att den här händelsen var ändå en isolerad händelse, så fortsätter ert jobb ändå långt efter det?
Ja, vi kan väl säga att vi avvecklade den här samverkansstaben. Jag tror inte jag minns riktigt fel, så var det på söndag kvällen.
Mm.
Det då sista mötet, samverkanskonferensen, hade man måndag den 10 april vid 10-tiden tror jag var.
Akilov greps alltså samma dag som han utförde sitt brott. Han erkände också gärningen och medgav att han hade terrormotiv. Men det tog 10 månader innan rättegången började den 13 februari 2018. Åklagare och den som hade uppgift att bevisa Akilovs skuld var Hans Irman. Hur kändes det att få det här uppdraget att driva den här rättegången?
Ja, den första känslan var bara att det här är ett ärende som många andra och det här är mitt uppdrag att försöka utverka massa beslut så att polisen kan göra sitt arbete. Så att det tog en ganska lång tid innan jag förstod omfattningen av det uppdraget jag hade åtagit mig. Men jag kom ganska omgående in i en stabsfunktion hos polisen. Och när jag kom väl dit någon eller ett par timmar efter händelsen, så förstod jag ju då av sammansättningen av den här staben och den diskussionen som var där att det här var väldigt omfattande. Och det här var ett uppdrag som jag kanske aldrig hade förväntat mig att någon som behöva hantera.
Jag har pratat en hel del om händelsen, men han greps samma dag. Men ändå tog det så lång tid innan rättegången började. Varför tog det så lång tid?
Framförallt så var det ju då att det var en enormt omfattande brottsplats. Det är faktiskt den längsta brottsplats i Sveriges historia. Det är omfattande ett område som sträckte sig över 1 kilometer. Där då polisen hade att samla bevis och olika former av fynd. Dokumentera, kategorisera detta och analysera det här materialet. Allt i syfte då för att kunna styrka då inte bara exakt vad som hade hänt, utan att styrka ett stort antal misstänkta brott mot ett stort antal människor. Polisens beräkningar var att vid den här händelsen så rörde sig omkring 1000 personer på och omkring Drottninggatan. Och inledningsvis så hade vi ingen aning om hur många människor som verkligen hade drabbats på ett direkt sätt. Så min bestämda uppfattning redan från början var att vi ska utreda alla tänkbara brott som har uppkommit under den här körningen på Drottninggatan. Och det gjorde då att utredningen blev väldigt omfattande, för att den kom att omfatta väldigt många människor.
Varför var det viktigt?
Ja, jag kände att det här berörde så fruktansvärt många människor och... Jag tycker att min utgångspunkt är att alla som har på något sätt drabbats av ett brott har rätt att få den brottsligheten utredd. Vi kunde ha gjort det här betydligt enklare för oss själva och då ha gjort en snabbare utredning om vi enbart hade nöjt oss med att konstatera vilka som direkt hade drabbats. Men i det här fallet där ett samhälle och så många medborgare drabbas både på ett direkt och indirekt sätt, så uppstår en annan skyldighet så att säga, än att hitta snabbaste vägen. Utan alla människor som fanns på plats här hade rätt till en omfattande utredning där en ansvarsfråga skulle utredas.
En annan sak som ni också utredde ganska noga var de kontakter han hade haft innan det här brottet. Varför var det viktigt?
Det är för att klarlägga, pratar vi om en gärningsman eller fanns det flera gärningsmän? Och vi kände ju att hela samhället hade ju ett behov av att få så mycket som möjligt förklarat för att kunna förstå och kunna hantera det som inträffade. Och då låg det i just frågan att kunna klarlägga vilka andra personer kan ha tänkats varit inblandade. Och har vi fångat in alla personer som på något sätt var inblandade i det här brottet?
Han hade ju haft en del kontakter med människor knutna till terrororganisationen. Det kunde ni visa, men ingen av dem kunde ni få fast eller ställa in för rätta. Hur kändes det?
Ja, det är klart att målsättningen var ju att alla kontakter som han hade haft, att vi skulle åtminstone kunna komma i kontakt med dem och närmare kontrollera de uppgifterna och deras inblandning. Men vi insåg att det var oerhört svårt att identifiera de här kontakterna som hade förekommit, och inte i något fall så kunde vi till 100% säkerställa identiteter. Det vi kunde säkerställa och som gjorde mig väldigt lugn och trygg i uppfattningen att vi kunde gå vidare, det var ju då att de här personerna hade haft kontakt med, de fanns inte i Sverige och kunde därför inte utgöra något direkt hot, vilket var då det främsta syftet i den här kartläggningen.
Den här rättegången möttes ju förstås av ett enormt pressuppbåd. Hur är det att jobba under en sån intensiv bevakning?
Ja, det på något sätt så ingår i vårt arbete, oavsett hur omfattande målen är, att det finns ett stort allmänintresse, och jag tycker att det ingår, och det är en skyldighet att försöka besvara och kommentera det som har ett allmänt intresse på ett balanserat sätt, så att man inte på något sätt äventyrar utredningen. Men det är klart att i den här omfattningen, i det här målet, så var det ju såklart en helt ny erfarenhet som man fick anpassa sig till. Och det var inte så lätt, eftersom då det hela tiden balansgången mellan den tillgänglighet av sin egen person och att jobba med själva ärendet. Och den balansgången är ganska komplicerad. Och man skulle kunna lösa den med att man har företrädare som talar för en i olika sammanhang. Men media vill gärna ha de direkta uppgifterna från den som kan svara. Och det där är svårt att dela på sig i den utsträckning som alla önskar, att vara tillgänglig i alla lägen.
Ni hade en ganska omfattande utredning bakom er. Ni hade en gärningsman som i det stora hela erkände allting han var anklagad för. Fanns det någonting under den här rättegången, som också pågick ganska länge, fanns det någonting som förvånade dig, som överraskade dig?
Ja, det som överraskade mig, det var väl framförallt att just du nämnde här med hans erkännande, så var ju det ett erkännande med vissa reservationer, som det ofta är. Och det är därför det är farligt att ta fasta allt för mycket på ett erkännande, utan att ändå försöka utreda och se det här erkännandet som en omständighet av flera. Att han erkände tidigt, det gjorde han med vetskap om att han hade raderat i princip allting i sin telefon som togs i beslag. Och han trodde sig kunna vara ganska trygg i att många av de uppgifter, många av de kontakterna han haft aldrig skulle kunna komma fram. Nu lyckades polisen att återskapa mycket av materialet i telefonen. Det framkom i förhör med honom att han var ganska förvånad över att vi hade ändå fått fram så pass många uppgifter. Han erkände ju inte då alla personer som han hade kört på. Och därför var det så viktigt att klarlägga då alla de här brotten han hade begått under resans gång. Vi skulle kunna gjort det enkelt för oss och egentligen bara åtala för mord av de personer som avled. Och då hade vi säkert varit klara med utredningen till midsommar. Men just omfattningen av alla de här personerna och alla brott innebar då att utredningen drog ut på tiden. Och därför blev ju också rättegången ganska omfattande. Jag hörde över 100 personer som målsäganden i rättegången. Men på så sätt så fick, hoppas jag, så många som möjligt någon form av upprättelse. Till det ska man lägga att det fanns många brottsoffer som han dömdes för och åtalades och dömdes för, som vi aldrig kunde identifiera. Personer som vi kunde klarlägga att de hade utsatts för ett brott via övervakningskameror, men deras identitet gick aldrig att fastställa.
Vad tror du låg bakom hans lite märkliga inställning till det här brottet? Han erkände ju i stort sett det huvudsakliga, men han nekade till detaljer, som du säger, folk han hade kört på som han nekade till. Och så här. Vad var syftet med det, tror du? Vad fick du för intryck?
Ja, det var förvånande, därför att det var en inkonsekvens, och jag förstod liksom aldrig riktigt varför han i vissa fall nekade när han i stora delar erkände. Det är fortfarande oklart för mig. Det som påverkade mig eller som överraskade mig, det var alla de här personerna som uppträdde i rätten som brottsoffer på det sättet de uppträdde. Det var omtumlande såklart, det var fruktansvärda historier som beskrevs. Men hur samlade personer ändå kunde uppträda under de här omständigheterna och möta då den person som egentligen bara hade syfte att ha ihjäl dem, det var en positiv överraskning för mig. Men samtidigt väldigt omtumlande att se de här personerna, hur de agerar på det sättet de kunde uppträda.
Åklagare ska ju inte ha känslor. Det är själva grundprincipen. En rättegång ska inte handla om känslor. Men det här målet måste ju ändå ha påverkat dig känslomässigt.
Ja, jag skulle säga att de flesta ärenden blir man känslomässigt påverkad. Vi är ju bara människor. Sen så kan man hantera de här normalt sett på ett sätt så att det inte märks någonting vad man tycker och tänker privat. I det här målet så var det ju såklart också ett mål att försöka hantera sina känslor. Det tror jag vi alla kände som uppträdde i rättssalen. Men det var svårt många gånger att göra det med tanke på att det var över 100 personer som hördes, och även om alla hade varit med om i mångt och mycket samma sak så var det egentligen varje berättelse var unik, och man fick också en uppfattning av hur många runt omkring de här personerna som också hade drabbats på olika sätt och hur folk hade fått sina liv förändrade för alltid. Även om de inte hade ens fysiskt skadat så hade de psykiskt påverkat så mycket så de hade fått ändra om sina liv i stora stycken. Och det när man tog del av de här uppgifterna så blev det ju väldigt omtumlande hur några få sekunder kan förändra en människas liv på sånt här konkret sätt. Det kan väl så här efteråt säga att jag har aldrig själv behövt och begärt paus i en rättegång i samband med förhör. Men det vill jag minnas att det gjorde jag vid två tillfällen. Då kände jag att jag kunde inte gå vidare och ta nästa för, utan jag behövde en paus för att samla mig på grund av de här, hur de här människorna uppträdde. Och det var något nytt för mig.
Du sa innan rättegången började att ditt mål var att Akilov aldrig mer skulle röra sig fritt. Det tar ju ett tag från att rättegången avslutas till domen kommer. Tvivlade du någon gång under den tiden på att det skulle bli som du sa?
Nej, aldrig.
Du var övertygad om att han skulle få livstid?
Jag var övertygad, och jag vet att en del har reagerat på mitt uttalande innan rättegången och ställt sig frågan, kan en åklagare ha den uppfattningen och ge uttryck för den på det sättet? Men jag tycker fortfarande att man som åklagare, vi är part helt enkelt. Vi måste tycka någonting. När vi väcker ett åtal så kan jag knappast tänka mig något tydligare sätt hur man uttrycker en åsikt och en vilja. Och jag tycker det är märkligt att åtala folk för oerhört allvarliga brott och sen samtidigt inte ha någon personlig uppfattning vad man vill med det här åtalet. Och därför så när man yrkar då, när man åtalar för så här grova brott och man ser framför sig då, och man vet redan på förhand att man kommer yrka ett livstidsfängelsestraff, då tycker jag att det är också rätt att ge uttryck för det. Jag tycker det är en sån sak som allmänheten har rätt att känna till. Vad har åklagaren för mål här med hela den här processen? Så det är klart att det var såklart både min förhoppning och min övertygelse att jag med den här bevisningen som jag då visste att jag hade skulle kunna se fram emot en fällande dom, och att inga andra straff än livstidsfängelse skulle vara uteslutet och en livstidsutvisning. Och det är mot den bakgrunden som jag tyckte att det var rimligt att jag liksom redan från början skulle säga att det här är mitt absoluta mål. Allt annat är ett misslyckande.
Kan du försvara för en lekman, vad innebär det då livstidsfängelse och livstidsutvisning? För en lekman låter det som en motsättning. Sitter man i fängelse hela livet kan man inte bli utvisad hela livet.
Nej, det här är ju på grund av det systemet vi har, att livstidsstraff idag, det innebär ju att man sitter en längre tid på en obestämd tid. Och sen så kan man få då man kan bli benådad, man kan få då att det här livstidsstraffet omvandlas till tidsbegränsat straff. Och då sätts det då ett slutdatum. Och i praxis så varierar det där med allt från 15 till 30 år. Det spretar en hel del. Men man kan väl säga att minst 20 år brukar normalt sett ett livstidsstraff innebära. Och det där innebär ju då att när det här fängelsestraffet eller livstidsstraffet har omvandlats, då finns det också ett slutdatum. Och livstidsutvisning innebär ju då att så fort den här personen har då avtjänat sitt livstidsstraff så ska personen utvisas ur landet. Med förbud att återkomma. Så att i annat fall så skulle ju nog personen vid något tillfälle, vid någon senare tidpunkt, bli frigiven och kunna röra sig i Sverige.
Men det kan också betyda att personen sitter faktiskt inne på livstid.
Ja.
Du sa en sak som jag tyckte var väldigt bra uttryckt. Du sa att du blev förvånad över hur samlade människor var som kom och vittnade, trots att de har varit med om det här. Kan man inte säga det om hela Stockholm? Att hela Stockholm var samlad den här dagen? Det var ingen panik utbröt. Folk fattade rationella beslut, accepterade läget och försökte lösa sin egen personliga situation just där och då.
Jo, det är fascinerande hur människor kan uppträda i en sån här krissituation som det ändå var. Och med all den ovisshet som förekom, kommunikationsnätet bröt ihop i stora delar, både vad det gäller telefonnätet och tåg och olika färdsätt. Människan har någon inneboende kraft att sluta sig samman och stärka sig i såna här situationer och stötta varandra. Och det var något helt fantastiskt att se detta på sånt konkret sätt. Folk bjöd hem varandra till sina hem när folk inte kunde ta sig hem och så vidare. Och hur folk försökte skydda och trösta och lugna de som hade det svårt.
Klippning och inspelningsansvarig David Dava Persson och exekutiv producent Mattias Arvidsson.
Ljudupptagningar kommer delvis från Expressen TV:s bevakning av terrorattentatet på Drottninggatan.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.
Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.